Du lyssnar på Mr. W.H. Porträtt av Oscar Wilde i översättning av Ernst Lundqvist, uppläst av Jakob Stefansson.
Mr. W.H.'s porträtt. Kapitel 1. Jag hade ätit middag med Erskine i hans lilla vackra hus vid Birdcage Walk. Och vi satt i biblioteksrummet vid kaffet och rökte. Då kommer vi att tala om litterära förfalskningar. Jag erinrar mig ej längre hur vi kom in på detta underliga ämne, men jag minns att vi talade länge om Macpherson, Ireland och Chatterton, och att jag till exempel vidhöll den åsikten att Chatterton endast begått sina så kallade förfalskningar i en önskan att ge framställningen dess största fullkomlighet. Vi hade ingen rätt att använda den form vari det behagat en konstnär att förkläda sitt verk till en förebråelse mot honom. Och då varje konst till en viss grad var ett slags aktion, ett försök att föra fram sin personlighet på en overklig skådeplats utom det verkliga livets fjättrande tillfälligheter och inskränkningar, var det att förblanda ett estetiskt problem med ett etiskt, om man klandrar den konstnär för en förfalskning. Erskine var betydligt äldre än jag och hade hört på mig med 40-åringens roade nedlåtenhet. Plötsligt la han handen på min axel och sa: "Vad skulle ni säga om en ung man som förfäktade en egendomlig teori om ett visst konstverk, i den fasta tron på denna teori beginge en förfalskning för att bevisa den?" "Åh, det är något helt annat," svarade jag. Erskine teg några ögonblick och betraktade de fina grå röktrådar som steg upp från hans cigarett. "Ja," sa han en stund därefter, "det är något helt annat." Det låg i hans ton någonting, kanske en nyans av bitterhet, som väckte min nyfikenhet. "Har ni känt någon som har gjort det?" frågade jag. "Ja," svarade han i det han kastade sin cigarett i elden. "Det var en intim vän till mig, Cyril Graham. Han var en fascinerande människa, mycket dåraktig och i hög grad hjärtlös. Men han efterlämnade åt mig det enda arv jag har fått i mitt liv." "Och det var?" utbrast jag. Erskine steg upp, gick till ett inlagt skåp som stod mellan bägge fönstren, öppnade det och kom tillbaka till min plats. Han höll en liten tavla i handen, infattad i en gammal, lite dammig ram från drottning Elizabeths tid. Det var ett porträtt av en ung man i helfigur. Hans dräkt var ungefär från slutet av 1500-talet. Han stod vid ett bord och hans högra hand vilade på en öppen bok. Han kunde väl vara 17 år gammal och var utomordentligt vacker, ehuru kanske lite för kvinnlig. Ja, om ej hans dräkt och det kortklippta håret varit, kunde man ha trott att ansiktet med sina drömmande tankfulla ögon och sina djupröda läppar tillhört en flicka. I stilen, särskilt behandlingen av händerna, påminner tavlan om François Clouets senare verk. Den svarta sammetsjackan med sina fantastiska guldspetsar och den påfågelblåa bakgrunden, från vilken bilden avtecknade sig så skarpt och varifrån den ärhöll färgens hela lyskraft, vore helt och hållet i Clouets stil. Till och med de bägge maskerna, tragedi och komedi, som hängde lite stelt på marmorpedestalen, röjde den lite hårda skärpa i behandlingen. Alldeles olik italienarnas lätta gras, som den store flamländske mästaren aldrig fullt övervann ens vid det franska hovet, och som alltid var ett kännetecken på nordisk härkomst. "Det är hänförande," utbrast jag. "Men vem är denna underbara unge man vars skönhet konsten så tydligt bevarat åt oss?" "Det är ett porträtt av Mr. W.H.", sa Erskine med ett sorgset leende. Kanske var det ingenting annat än en tillfällig ändring i belysningen, men jag tyckte att hans ögon stod fulla av tårar. "Mr. W.H.", frågade jag. "Vem var Mr. W.H.? "Minns ni inte det?" svarade han. "Se på boken som hans hand vilar på." "Jag ser bokstäver där, men jag kan inte läsa dem," svarade jag. "Ta det här förstoringsglaset och försök än en gång," sa Erskine medan samma sorgsna leende spelade omkring hans mun. Jag tog glaset, drog lampan lite.